Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Jag tror absolut att man kan förändra världen.
Värvet. 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 Värvet.
Gud, det är så sent. Men fan, jag måste få ut värvet innan jag går och lägger mig. Det här är Kristoffer Triumf. Det här är värvet avsnitt 5. Dagens gäst är Margret Atladottir. Det var ett härligt snack tycker jag. Mycket skratt. Eller ja, inte så jävla mycket skratt. Men mer skratt än vi har haft tidigare här i Värvet-studion i Vällingby. Hörrni, jag har fått mejl och det brukar jag ha fått. Och det är fantastiskt. Jag har fått det från Josef Hedblom. Tack så mycket. Tack för att du fortsätter. Och tack för att du kom och kollade på mig på Big Ben också när jag körde. Det var roligt. Hur som helst. Jo, jag har fått ett fantastiskt mejl som jag måste berätta om. Det var från Simon Andrén. Det visade sig att han lyssnade på intervjun som Vetti Trams gjorde med mig. Där jag sa så här, ja, det vore ju härligt att ha någon som klippte ens podcast. Boom, han kan klippa podcast. Det är fantastiskt att jag får den hjälpen. För det innebär att jag kan koncentrera mig på att intervjua och göra de här grejerna. Och ja, givetvis så är jag väl där och pillar lite klippningen också. Men det lättar min arbetsbörda något så ofantligt. Och nu när jag har nytt jobb och allt så blir ju det jättebra. Ja, jag återkommer till det, tror jag. Nöjesguiden. Jag började på Nöjesguiden 1993 ungefär. Och var kvar till 1997, nej 8-9 där någonstans. En viktig tid för mig. Nej, jag började inte 93 förresten. Jag började 94. Måste det ha varit. Skitsamma. Och då var jag 20 precis. Ja. Margret har gjort ett jävla dunderhästjobb med den här tidningen. Alltså Nöjesguiden. Och fått den relevant igen. Den var kanske lite trött redan på min tid. Under Margret så har ju Nöjesguiden blivit en röst igen i liksom media, i samhällsdebatten, efter att ha kanske varit lite ja, inte supernärvarande där. Och det känns cool, tycker jag. Men eftersom jag har fått kritik på Twitter för att mitt försnack är för sävligt, så går vi direkt på intervjun med Margret nu. Du undrar, förlåt, jag måste bara ta lite.
Det var jättegott kaffe. Mm, har du gjort det själv?
Mm, det har jag.
Ja, jag vet inte ens om man brygger kaffe.
Vet inte?
Jag har aldrig liksom gjort kaffe till mig själv.
Nej. Ja, men jag tror att man kan kolla på YouTube hur man gör. Om man tycker att det verkar svårt.
Om man är tillräckligt intresserad för att lära sig.
Exakt. Du, var växte du upp?
Jag flyttade till Sverige när jag var 2. Mm. Från Island. Jag är född i Reykjavik på Island. Och då flyttade jag till Örebro. Örebro bodde jag i tills jag var 12. Och när jag var 12 flyttade jag till Malmö. Och när jag var 22 flyttade jag till Stockholm. Så det har lite så här... Ja, både Örebro och Malmö har jag växt upp, liksom, kan man säga. Men kanske mest Malmö.
Men då pratade du dialekt när du bodde i Örebro?
Ja, alltså... Jag pratade dialekt när jag bodde i Örebro. Jag pratade lite gnälligt och så här... Ja, men jag sa chef istället för chef till exempel. Och sen när jag flyttade till Malmö så eller liksom tonades ner typ det gnälliga och blev till något nasalt Lidingö stockholmska. Jag vet absolut inte varför, men men jag har pratat så sen dess. Ja, jag har ingen förklaring. Jag brukar få höra det ibland av folk att jag låter så här, som en Lidingö tjej.
När jag flyttade till Malmö så först så blev det en jättekonstig period när jag inte kunde värja mig mot satsmelodin och började prata som om jag var med i Eggstone. Eller,
jag vet precis, den där är vanlig, alltså, folk som flyttade till Malmö.
Det var ju liksom ingenting medvetet, men det var typ i 2 veckor som det var. Mm. Sen när jag kom ut på andra sidan så pratade jag mer stockholmska än någonsin. Mm. Men min teori var att det är för att stockholmska är det man exponeras för.
Precis, men jag tror jag håller med. Och sen också, jag tror att, för att jag har yngre syskon. Och de var ju mycket yngre än jag. Jag var 12 när vi flyttade till Skåne. De var mycket yngre och de pratar som jag också. De borde ju rent logiskt sett kanske anammat skånskan, alltså den dialekten mer. Men det har de inte gjort. Så att, jag tror att det har kanske med vår isländska bakgrund att göra, att vi inte så här kan uttala det skånska R-et. Jag vet inte, det kanske ligger någonting i det.
Kan du prata skånska?
Nej, jag kan inte ens härma.
Kan du prata isländska?
Mm. Absolut. Nona sitter vi hetna, få och ge. Och vi rummar talar samman. Och ger ett dracka kaffe. Och det här är mjölkskattelätt.
Kan du säga någonting med Vällingby också?
Med Vällingby också. Ja. Nona är vi i Vällingby.
Ja, tack. Fint. Vem var du i skolan?
Det beror kanske på liksom, vilket ska jag välja? Lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet? Får jag välja själv? Okej. Alltså jag var jätteduktig i skolan när jag var liten. Och var väldigt liksom, intresserad av att vara duktig typ, och hade lätt för mig. Sen är jag också alltså, som person, vilket är liksom a blessing and a curse, är jag extremt envis. Så om jag bestämmer mig för att jag vill ha någonting, så liksom, det finns inget utrymme för att jag inte får det. Så att när jag gick i högstadiet skulle välja gymnasium, så hade jag bestämt mig för att jag skulle gå naturinternationell, som var så här, den svåraste gymnasieutbildningen att komma in på i Malmö. Det var så här, 30 platser typ, och man var tvungen att ha MVG i alla ämnen. Och jag hade inte MVG i alla ämnen, jag hade typ 3 MVG och resten VG. Så jag tjötade in mig på min gymnasieutbildning. Jag gick till den skolan varje dag i 4 veckor och väntade på att SIO-konsulenten skulle ha tid att träffa mig och motiverade in mig typ. Och sen fick jag, det var någon som slutade, fick jag en möjlighet att börja den gymnasieutbildningen. Men SIO-konsulenten, jag kommer ihåg att han sa till mig, du får börja eftersom att du verkligen vill, men du kommer inte klara av det, för att det är, de andra har liksom, de andra är bättre än dig typ. Och jag bara, watch this liksom, jag kommer klara det. Och sen klarade jag inte det. Så jag fick hoppa av efter första terminen och gå samhäll. Och sen, jag tror att jag var typ, ja, var i ettan på gymnasiet som jag började liksom gå ut typ på klubbar och festa och fokusera lite mer på andra saker än det akademiska livet. Så jag var väl inte så jättemycket i skolan på gymnasiet.
Vilken stadsdel är du uppvuxen i?
I stan, city. Alltså, vid Hansakompaniet, vid kanalen.
Mm-hmm. Hur hamnade du på Nöjesguiden då? För du var inte jättegammal när du började.
Nej, alltså, så här. Jag började som sagt gå ut jättemycket i gymnasiet. Var ute jättemycket. Väldigt intresserad av musik. Så jag började spela skivor på klubbar. Jag hade egna klubbar och så vidare. Och sen, när jag gick i 3:an på gymnasiet, så hörde Nöjesguidens Malmöredaktör av sig till mig och frågade mig om jag ville börja som klubbredaktör. Och det ville jag ju. Och så började jag som klubbredaktör, skrev en liten topp 5 månadens bästa klubbar i varje nummer. Och sen efter det så bara liksom, var det som att det rullade på typ. Jag fick fler och fler skrivuppdrag och ja, det var så det började. Det var ju inte direkt en hård kamp att ta mig in.
Nej.
Det var ganska mycket serverat.
Vilket år var det då?
2005.
Hur länge jobbade du på Nöjesguiden i Malmö?
Jag jobbade där 1 år. Sen blev jag headhuntad till av Schibsted när de startade en gratistidning som heter .se, som rest in peace inte finns längre. Jag började jobba för dem i Malmö. Jag jobbade där i 6 månader. Blev headhuntad av Sydsvenskan till deras fredagstidning dygnet runt. Rest in peace finns inte längre. Gud, jag börjar se ett mönster att allting lägger ner. Det har slutat. Nej, och sen slutade på Sydsvenskan när jag var 22, 2008. Och flyttade upp till Stockholm med min dåvarande kille. Och då började jag vikariera igen på Nöjesguiden som redaktionschef. Och sedan dess har jag jobbat där typ, som redaktionschef och chefredaktör.
Med Hannes Dykler då? Eller?
Ja, Hannes var min chefredaktör när jag började 2008.
Men han blev inte kvar länge?
Alltså han var chefredaktör i 1 år, tror jag.
Du blev för stark?
Alltså grejen är så här, att vara chefredaktör på, jag tror vilken tidning som helst. Alltså Hannes Dykler är en av de absolut bästa skribenterna jag vet. Alltså jag har läst honom, hade läst honom liksom i flera år innan jag började på Nöjesguiden. Och väldigt rolig, väldigt smart. Men att vara chefredaktör är ju bara, ja, men det är väl typ 50% att jobba liksom redaktionellt och kreativt. Och sen är det ganska mycket så här tråkiga saker typ. Och jag tror att han är väl en person som inte gillar så mycket de tråkiga grejerna som jag gör lite grann. Så jag tror att det var liksom, han tröttnade väl och jag var sugen typ. Så det funkade ganska bra.
Vi kan väl konstatera att Nöjesguiden har ju verkligen utvecklats under din tid. När fick du ditt jobb?
Som chefredaktör? Jag fick det i november 2008. Alltså då var jag 23 bast. Hade jobbat som redaktionschef i 6 månader typ. Så jag var ju verkligen, alltså jag ville ha jobbet. Jag hade jättemycket idéer och kände till Nöjesguiden väldigt bra. Liksom, både som läsare och frilansare och redaktör. Men det tog, jag tror det var typ en uppstart på 2 år eller någonting för mig att kunna liksom genomföra någon rejäl förändring liksom. För att det är ändå, Nöjesguiden har funnits så jävla länge, funnits i 30 år. Så att den är extremt mallad och folk har en relation till varumärket och så vidare. Så att Nöjesguiden som den är idag är väl typ, Jag tror att ja, den är exakt som jag vill att den ska vara. Men det tog ett tag typ att få igenom vissa grejer, vissa förändringar.
Rent konkret, vad hade du för idéer?
Jag hade typ en, alltså jag hade många olika idéer. Dels hade jag en tanke om att, alltså nyhetsguiden hade för mig varit, jag är ju gammal indie-tjej typ. Nyhetsguiden var väldigt mycket för en viss sorts subkultur av människor. Alltså folk som gillade pop och rock, folk som gillade vissa typer av klubbar och vissa typer av kläder och så vidare. Och jag såg väl att jag ville bredda det lite grann. Liksom. Inte nödvändigtvis förlora så här, indie-människorna, men rikta oss även till andra människor, liksom, andra subkulturer. Det tar ju tid att skifta, liksom, att få andra subkulturer att gilla en viss tidning som är så starkt sammankopplad med något annat. Men det känner jag att det har vi lyckats med nu. Sen hade jag väl alltså, allt möjligt. Jag ville, alltså, det är en grej som jag har velat nästan allt. Typ alla tidningar jag jobbat, att man ska bli mer invandriga. För jobbar man med vilken typ av media som helst som finns i storstäderna, så är det inte bara så kallade pursvenskar som konsumerar det. Men det har varit en trend, eller det har varit så att de flesta medier produceras av pursvenskar från övre medelklass. Liksom. Och det tyckte jag inte lämpade sig för nyskans varumärke. Så det ändrade vi på också.
Det känns ju som att en bieffekt, det är ju människor i min ålder helt plötsligt som gillar nöjesguiden igen.
Vad kul, jag blir så jävla glad när jag hör det. Att alla olika åldersgrupper tycker om nöjesguiden. För att det var ju en, alltså när jag började 2008 var det ju jävligt, det var fan, alltså det fanns ett nöjesguiden hat. Alltså folk som verkligen tyckte illa om man jobbade på nöjesguiden eller, ja, så det var inte så kul.
Varför det?
Alltså, jag tror att Nyhetsguiden har haft en så här rätt högfärdig attityd, alltså redaktionen har haft det, vilket nödvändigtvis inte behöver vara dåligt liksom. Jag tycker att man absolut kan få vara elitist, alltså att säga den här klubben är bra, den här är dålig. Men man har liksom inte lyssnat så jättemycket på läsarna, känns det som, vilket vi gör hela tiden typ. Vi vill ju göra det läsarna vill att vi ska göra typ. Och då blir det ju en så här vi och dem känsla liksom, att man vill inte läsa en tidning där redaktionen är dryga as typ.
Nej, just det. Ja.
Men det är också en del av nej, det ska man inte heller typ. Det vill man inte förlora heller liksom. Alltså det ska ändå vara så här, relationen ska vara folk som är coola, som har bra koll, som känner roliga människor. Det ska inte vara så här. Ja. Om du fattar vad jag menar. Om du har jobbat på nyhetsguiden, kan vi inte prata om det?
Jo, det är absolut. Vad vill du veta
om dina erfarenheter?
Jag började på nyhetsguiden i Malmö. Mm. 1993 kanske.
Mm.
Som jag minns det så ringde jag till Nöjesguiden och så svarade väl Martin Theander eller Maria Franke. Och så frågade jag om jag kunde få komma och jobba hos dem. Alltså någon sån här praktikplats. Och Martin svarade så här: ja, men du får, har du någon text eller något? Så fick jag liksom knåta upp då de där fem trapporna upp på Engelbrektsgatan. Jag fick så sjukt snygg röv av att jobba där. Det fanns ingen hiss. Men eller ja, vad vet jag, min röv då. Men jag gissar att det var ung och fast. Jag klev upp den med någon text och så fick jag liksom jobbet. Det kändes som att ingen hade frågat.
Nej.
Det fanns ingen som tog för sig i Malmö på den tiden. Men det var ju en bra skola på många sätt. Jag lärde mig ju jävligt mycket om text. Jag hade ju inte suttit här.
Nej.
Om det inte var för Nöjesguiden. Och för det som Nöjesguiden var, problemet där var ju, det var väl också att jag kanske var lite för smal i min smak. Liksom. Mm. Men jag ville ju alltid göra de långa porträtten. Liksom. Mm. Så kom man hem med 85 000 tecken text från någon intervju. Och så skulle de bli en popsida på 3 och 5. Liksom. Ja. Då föddes idén om att hitta en plattform för det längre porträttet.
Mm.
Och här sitter vi nu, 15 år senare.
Mm. Fint.
Nåväl, nu känner du i alla fall att du är liksom, nu är Nöjesguiden där du vill att den ska vara.
Ja, alltså tidningens inriktning, ja. Sen så finns det ju, alltså grejen med Nöjesguiden, det är ju fortfarande en underground-tidning, även om liksom, vi har väldigt mycket läsare och det är en stor tidning liksom. Vi har ju inte jättemycket pengar liksom. Så att har man en idé, så det är inte som att jobba liksom för Schibsted eller Bonnier, att man liksom kan genomföra den bara högst flux och ta en risk på samma sätt. Så det är väl så här det enda som är kanske negativt för ens idéer liksom, att man har massa idéer men man kan inte genomföra dem alltid liksom.
Vem är det som äger företaget nu?
Vi har ägare som heter Keynote Media Group. De har ägt oss i 3 år. De köpte ny Skyren precis när jag hade börjat som chefredaktör. Maggie Rodeo också, modetidning. Lite andra företag. Men sen innan det har det varit massa olika ägare liksom, så här, i alla år. Så
att, men det var finnarna.
Finnarna mm. och sen massa olika ägare. Men Nyskaden är ju nästan som all så här kvalitetsmedia typ. Det är svårt att hitta, ska man säga, affärsmodellen. Det är fortfarande, vi är en annonsfinansierad gratistidning. Vi får pengarna av annonsörerna liksom. Marknaden har ju varit framförallt liksom, sen 2008 så här, jättemycket upp och ner typ. Tidningen går bra. Det är liksom, folk gillar oss, vi har bra siffror. Men vi är ju liksom inte där än att vi är typ ett imperium som kan så här, rekrytera till höger och vänster och göra allt vi vill.
Som jag har förstått så är det ofta så idag på tidningar att man har en chefredaktör som i princip är en väldigt kreativ roll. Och sen har man en typ publisher som tar det tråkiga. Men du är både och.
Alltså jag är allt. Alltså allt möjligt. Allt från...
Koka kaffe gör du uppenbarligen inte.
Nej, inte koka kaffe, alltså, nej, det gör jag inte. Nej, men alltså, det är ju en väldigt platt organisation. Och det, så har det varit i ganska många år på Nyskaren. Alltså, på din tid kan jag tänka mig att man hade så här, typ en heltidsanställd filmredaktör eller liksom två ADs, alltså att man hade lite fler folk som jobbade typ. Men nu är vi rätt få, så att det finns liksom inget utrymme för mig att bara sitta och vara kreativ liksom, dagen i ända, utan jag måste göra ganska mycket också.
Excel-ark och så.
Ja, men alltså, Excel är min värsta fiende. Men ja, jag jobbar i Excel extremt mycket.
Får du någon uppskattning för det du gör?
Då känner jag att jag får, absolut. Jag får sjukt mycket läsarfeedback. Alltså mejl, kommentarer. Även så här, branschkollegor har alltid stöttat mig jättebra. Det är ju typ så mediebranschen. Det är så här, min filosofi av mediebranschen. Man måste hjälpa varandra. Alltså jag har ju haft... Som du sa, du hade inte suttit här utan Nyskaren, alltså, så känner jag också med folk som tog in mig back in the days och även andra människor i branschen som har liksom gett mig råd och ja, men, hjälpt mig korra grejer och hjälpt mig så här, typ, hur skriver man en faktura? Alltså sådana här grejer. Sånt måste man göra hela tiden för varandra. Och det försöker jag liksom ge tillbaks nu när jag kan allt det där. Annars är det jävligt, det är så här, en tuff bransch på många sätt att så här, slå sig in i om man inte kan allt typ.
Vilka har varit dina mentorer?
Alltså jag har haft Viggo Kavling har hjälpt mig jättemycket. Även Daniel Sparr såklart, som tog in mig. Sen en kille som heter Andreas Ekström som jobbar på Sydsvenskan, väldigt bra journalist. Han har hjälpt mig extremt mycket. Alltså han har tagit tid av sin fritid och liksom coachat mig och hjälpt mig och svarat på frågor och ja men typ så här, när man ska löneförhandla kan man ringa honom och fråga vad ska jag säga typ. Och det är väl typ dem. Det känns som ett tacktal nu.
Har du en mission med Nöjesguiden?
Det här kommer låta som att jag har storhetsvansinne, men jag vill att Nöjesguiden ska vara någonting som alla i hela Sverige vet vad det är för någonting. Alltså som alla vet vad DN är för någonting, eller vet vad Aftonbladet är, även om man inte läser det liksom. Vi finns ju bara i storstäderna, men jag vill att varenda jävel i hela Sverige ska veta vad Nöjesguiden är, vad det är för typ av tidning, vilka som jobbar där, vad man kan förvänta sig av den. Och nu är det inte riktigt så kanske. Men det är min plan. Ja, men alltså det är i stora drag liksom. Mission, det är också så här, man vill ju, det finns massa små saker man vill. Alltså jag vill ju att vi ska göra typ radio, jag vill att vi ska göra tv, jag vill att vi ska anställa fler, jag vill att vi ska, alltså med våra texter kunna förändra samhället typ. Massa grejer vill jag. Ja, men kolla på vårt förra nummer. Där vi hade hen-numret, där vi hade ordet hen istället för han och hon i hela numret, som resulterade i att Nationalencyklopedin skrev in ordet hen. Och det hade ju inte hänt om inte vi hade gjort det numret liksom. Förmodligen någon gång, men inte så direkt i anslutning till någonting. Och det är sådana saker jag vill.
Får du några negativa mejl och så?
Ja, alltså jag får inte så mycket så här negativa mejl kanske, men jag får hotbrev. Alltså jag får mycket rasister och nazister som är på mig. Och det kan till och med vara vykort, så att det är så här, du vet, receptionisten som ska sortera posten måste tyvärr läsa sådana vidare saker liksom. Sådana saker får jag. Ja, men det kan vara liksom typ att jag är en rasförrädare för att jag har folk anställda som är svarta liksom. Sen mycket så här liksom sexuella hot, typ våldtäktshot, ja, typ att de har tillfredsställt sig själva till min bylinebild och så vidare. Alltså väldigt så här, mycket weirdos liksom. Men det tror jag är nästan kutym för vilken kvinna som helst som syns i tv eller tryckt press eller har en blogg eller och så vidare. Och sen får jag ju, jag menar, jag har en flashback-tråd. Jag får enstaka så här sura, arga kommentarer. Sen får jag ju ibland liksom rättfärdig kritik också. Så att jag får både och.
Vad säger flashback-tråden?
Nej, vad säger de? Allt möjligt. Vad kan man, att jag är alkoholist, att jag är ful, att jag har sugit kuk för att få mitt jobb, typ. Alltså, allt man kan säga så här, står det där. Typ. Och det är roligt med just flashback, för att häromdagen så sa jag i radio i P3 att jag har en fördom om Bruce Springsteen-fans, att de är personlighetslösa. Och då rasslade det till liksom i den tråden, typ så här, 10-15 inlägg. Så det finns ju ett mönster mellan att göra vita kränkta män förbannade. Och liksom, då får man räkna med en slags motreaktion, typ. Det är så.
Hur överlappar Bruce Springsteen-fansen med rasist? Är det samma gäng?
Ja, det kan det vara. Alltså, mycket så här, vita kränkta män, liksom. Mm. Vita heterosexuella kränkta män som är förbannade på samhället. Och Bruce Springsteen är väl en vit man som är någon slags... Ja, men han är the boss.
Har du polisanmält någon?
Ja. Men still not loving police, säger jag. Alltså polisen gör ju inte jättemycket åt sånt. Det de gör är typ ge goda råd. Bara, du kanske ska ta det lite lugnt. Liksom. Och då säger jag bara mitt jobb. Det är inte så att jag går runt och går runt med en skylt. Hota mig, kränk mig. Typ. Alltså, jag har ju ändå valt att vara typ en ledare i min roll. Liksom. Så jag måste acceptera sånt. Alltså, jag kan inte... Visst, jag accepterar inte... Jag vill inte att samhället ska se ut så. Och jag tycker inte att det är kul. Men... Det kommer hända. Alltså det spelar ingen roll vad jag gör. Jag har många kvinnliga branschkollegor som så här undviker att ge sig in i debatter. Typ, för att ja, men det blir för jobbigt liksom, att få vissa typer av mejl eller brev eller vykort. Typ. Och jag känner inte att jag är jätteengagerad i många liksom, kontroversiella debatter. Utan de debatter som jag är med i är väldigt så här, grundläggande demokratiska värderingar. Jag är antirasist och jag är för jämställdhet typ. Men det är så jävla fucking provocerande ändå. Så att, ja, man får ju, det är sånt man får liksom acceptera om man ska ha en sån yrkesroll som är chefredaktör för en stor tidning typ.
Kommer du orka det hur länge som helst då?
Nej, alltså det tror jag inte. Alltså jag har inte heller tänkt att jag ska liksom vara en så här, semi-offentlig person typ heller. Hela livet liksom, det är inte... Men det kommer med det här jobbet, det gör det ju.
Men du måste ju uppenbarligen tycka att fördelarna väger över.
Så. Absolut, alltså det är ju så här... Jobbar man som journalist och har de intressena som jag har, alltså musik, film, mode, alltså populärkultur, så är det ju Sveriges absolut bästa jobb att vara chefredaktör för Nöjesgaren. För det är fortfarande så att får vi en idé på redaktionen så kan vi genomföra det liksom omedelbart. Alltså till exempel att byta ut hen... Alltså jag har svårt att se att det kan hända på en annan tidning i Sverige utan att man måste liksom motivera det för någon publisher eller liknande. Så att det är så här, fördelarna väger definitivt över just nu i alla fall.
Jag läste också ditt inlägg i Lisa Magnusson-tråden, vilket ja, om man lyssnar på det här så kan man läsa in sig på den via Margrets blogg till exempel. Finns det något sätt att komma till rätta med det?
Med våldtäktshot?
Ja.
Man måste typ acceptera så här att man lever i en värld där alla i princip är kvinnohatare. Alla är, eller vi lever i ett kvinnohatande samhälle, lever i ett rasistiskt samhälle. Liksom. Även om man själv inte är rasist eller kvinnohatare så är det så det ser ut nu. Och då kommer ju man själv och andra vara så här symptom på det. Så till exempel då, ja, man får ett våldtäktshot. Man ska inte acceptera det liksom. Man ska inte låta det... Det är ju bara ett vapen. Alltså det är, att någon vill kränka mig så pass mycket, alltså avskräcka mig från att tala eller synas liksom, genom en sån vidrig sak. Liksom. Jag får inte acceptera det. Jag måste så här, stå upp för mig själv eller för andra medsystrar eller om man ska säga, och visa att det inte är okej. Så annars är det liksom, tyvärr bara typ så det ser ut. Man får acceptera att det kommer komma, det kommer hända och hela tiden så här, vara uppmärksammad och bilda sig i varför jag får sånt här. Liksom. Det beror enbart på att jag har ett visst kön. Liksom. Men manliga kollegor får inte våldtäktshot. Liksom. De kanske får andra typer att vi ska slå ner dig eller vi ska döda dig typ, men...
Ja, inte vi på Värvet-redaktionen kan jag säga.
Kanske efter det här, vem vet?
Ja, kanske. Har du hopp om mänskligheten då?
Ja, definitivt. Jag är så här, jag är extremt... Ja, det har jag. Jag tror absolut att man kan förändra världen. Jag märker till och med skillnad. Alltså, nu har jag varit verksam i mediebranschen i 7 år. Jag ser förändring nu idag från hur det var när jag började. Jag såg att du ska ha Lina Thomsgård som gäst, som startar Rättvisförmedlingen, som alltså på riktigt har satt press på redaktioner och företag att de måste vara mer jämställda. Och innan det så var folk kanske inte riktigt lika benägna, eftersom det fanns ingen Lina Thomsgård som hängde ut dem om de inte hade en bra könsfördelning liksom. Så jag ser definitivt att så här, det händer grejer hela tiden. Så jag tror att man absolut kan förändra.
Det var en sak som jag gärna vill prata med dig om. För att jag drog igång den här podcasten Värvet utan egentligen, alltså jag hade inte, om man hade varit lite mer strukturerad så hade jag kanske bokat på flera gäster och sen dragit igång den. Men så gjorde jag inte riktigt, utan jag bjöd in Soran Ismail och sen så tänkte jag, ja det löser sig säkert. Mm. Det visade sig väldigt snabbt att jag bjöd in manliga komiker då främst, eller män i mediebranschen och kvinnor i mediebranschen. Och jag tror att det här är rättvisande. Säg att jag har lagt ner 3 timmar på att bjuda in män.
Mm.
Alltså sitta och författa mejl och ringa och ta reda på kontaktuppgifter.
Mm.
Jag kanske har lagt ner 25 på att bjuda in kvinnor.
Mm.
Och då är det inte så att jag har jobbat på Petra Mede i 25 timmar, utan då har jag jobbat på 15 pers, liksom, eller 20 pers. Hur kommer det sig, tror du, att män tackar ja och kvinnor inte gör det?
Alltså jag håller inte riktigt med om just den här liksom, föreställningen att män tackar ja och kvinnor nej helt. I viss mån, ja. Till exempel när jag jobbade för Aftonbladet gjorde så här en kat på stan, typ. Män nästan alltid typ, ställer upp, bara jag kan svara på det. Medan kvinnor bara nej tack. Men sen handlar det om vem du är också. Alltså jag skulle inte ha någon problem, eller samma problem, med att boka in roliga tjejer eller bra tjejer. Så jag vet inte.
Du menar att jag kommer
du kanske
med
känner,
någon...
Du kanske har bättre relation till de här snubbarna liksom, och de
nej,
kanske...
nej.
Men kolla på typ Soran är med i podcast hela tiden. Och de andra är så här komiker, och komiker vill synas och...
Alltså det är inte Björk jag försöker få in. Det är ju människor, andra kända kvinnor i liksom samma kändisskapssegment.
De kanske inte har tid. Jag har ju knappt tid för det här. Jag gör det här verkligen så här, bara för att det är du. Alltså man måste ju så här...
Men okej, okay, men jag pratade med Rättviseförmedlingen och har pratat med dem 3 gånger kanske i just det här ärendet, därför att jag tycker att det är ett problem.
Det är ett problem, fast problemet ligger inte hos kvinnorna liksom. Det ligger ju hos alla. Alltså det är allas ansvar. Alltså kolla på min tidning. Jag har hälften tjejer och hälften killar som jobbar för mig och försöker att ha den så här, teckningen i tidningen också. Och det är inte jättesvårt liksom. Så jag vet inte, alltså, det beror väl på vad man lägger sitt fokus på kanske.
Jag ser inte riktigt vad jag hade kunnat göra
annorlunda.
Nej.
Ja,
alltså... förutom att liksom inte vara man.
Det kanske ligger något i det, men det är så här, ja, de kanske inte typ, nu vet inte jag alls vilka du har frågat eller. Det är svårt att så här, säga vad de
men, har. Men tänk de roligaste och jag har frågat dem.
De kanske bortprioriterar det. Varför vet jag inte, det kanske...
Nej, för det jag tror är att alltså män som tackar ja till att komma hit, det finns liksom en narcissism inbyggd i intervjusituationen.
Mm, ja, verkligen.
Som jag tror är starkare hos män.
Mm. Så är det nog. Alltså jag brukar så här, det är många unga brudar som läser min blogg till exempel, och jag försöker så här, de frågar mig saker bara, ah, men hur får jag bättre självförtroende, hur utstrålar man pondus och så vidare och så vidare. Det är så här, som tjej då gäller det bara så här, totalt hänge sig åt hybris. Alltså man måste varje dag bara, jag är så jävla fucking bra. För då landar man på en nivå av självförtroende som är typ grundnivå för en man liksom. Så att det kan vara, ligga någonting i det, att de här snubbarna liksom har lite bättre självförtroende och tycker att det är roligare att bli intervjuad typ än tjejer.
Men om vi ska liksom kunna förändra någonting så måste man, eller ja, givet att vi ska ha den här typen av liksom fora eller att man ska ha ett panelprogram på tv.
Mm.
Någon måste ju ta en förlaget så att säga om vi ska komma någon vart.
Det är klart. Jag tror att så här, ganska många kvinnor som sysslar med det vi sysslar med typ gör det också, tar en förlaget. Men sen är det också, jag vet själv, alltså det är ganska mycket ansvar att lägga på någon också. Nu ska du så här bana vägen för yngre förmågor att visa så här att typ, de kan visst vara med i en podcast som massa roliga snubbar har varit med i innan liksom. Det är ju ganska så här tungt ok att bära typ faktiskt. Så jag förstår varför man inte pallar igen. Alltså man kanske bara fuck it, jag vill leva mitt liv. Jag orkar inte vara någon martyr som ska göra massa saker och tänja musklerna och flexa för kommande generationer. Liksom.
Så kan man ju se det, men å andra sidan, fan, om man tänker ett steg till så kan man ju tänka, gud vad härligt att någon bara ska få, att jag ska få prata om mig själv i en och en halv timme. Mm.
Det
verkar
ju
toppen.
Ju kanske, alltså, jag menar, jag gillar inte det jättemycket. Jag gör det ändå ganska mycket liksom. Alltså det är inte jätteroligt. Alltså jag har viktiga saker. Alltså för mig är så här, alltså min tid är pengar. Pengar är makt. Alltså var ska jag lägga min makt? Ska jag ge det till dig då som har, jag vet inte hur många lyssnare liksom, eller ska jag lägga det på SVT eller SR liksom?
Hur många läsare har Nöjesguiden?
Tidningen? Mm. 140 000 läsare Riks.
Så många lyssnar inte jag.
Precis, att det är liksom, allting handlar ju om vad man vill lägga sin makt liksom. Man har en viss begränsad tid typ varje dag och hur maximerar jag liksom, det är mitt budskap så här, jag vet inte.
Det som är speciellt med det här kan jag ju tycka då, alltså om jag ska ta värvet i försvar. Ja, men det är ju just att man får prata så himla länge. Mm. Alltså om det, alltså, jag har skrivit ner frågor, men om du vill prata om yoga resten av tiden så kan vi absolut göra det. Men, och det kan jag ju tycka någonstans borde vara värt ganska mycket som intervjuobjekt. Alltså jag skulle själv gärna bli intervjuad av mig.
Ja, alltså, jag förstår vad du menar. Men sen får man tänka på vilka målgrupp du har. Alltså vilka lyssnare du har. Vill jag nå ut till dem eller inte? Liksom? Förstår du vad jag menar?
Mm.
Alltså nu vet inte jag vilka som lyssnar så, men...
Det vet inte jag heller exakt. Det är ju mycket, eller jag kan ju säga var de bor, men jag kan, så mycket mer kan jag inte berätta. Nej. Om dem. Jag har liksom ingen kvalitativ...
Nej, men det är så, man får göra typ urval. Men jag tackar inte ja till allt. Liksom. Alltså, jag tackar inte ja till typ så här, Radio 1. Hur många är det som lyssnar? Det är typ 7 pers som lyssnar. Liksom.
Jag har fler än 7 lyssnare.
Jag har inte råd, alltså mina arbetsgivare och min personal har inte råd att avvara mig i en timme för ett sånt avseende. Även om det innebär att jag får sitta och prata om vad jag vill. Man måste tänka så liksom. Jag kan tipsa om tjejer om du vill.
Mm, det får du gärna göra. Mm. Men jag kan säga då ett problem som jag ser med stand-up-världen. Och där tycker jag också att det handlar om att ta en förlaget. För där är det ju... Det går ju 10 killar på varje tjej som uppträder.
Mm.
Och då är det ju så att det är i princip öppen mick. Så man måste föranmäla sig. Men alla får köra på de här nybörjarklubbarna. Jag undrar hur du ser på det. Att det verkar som att tjejer inte är uppfostrade med att tro att de är roliga.
Ja, min syn på det är att alltså, de här typ... Säg att det går, vad sa du, 9 killar på en tjej.
Ja.
Då kan vi ju typ så här fucking liksom avrätta 8 av dem. Alltså jag tror det finns för många. Det finns ett överflöd av killar som tror att de är roliga. Men som sagt, jag har ingen koll på den här branschen. Jag vet inte om de är hysteriskt roliga allihopa. Men sen det där med roliga tjejer, det stämmer ju. För att om vi kollar på hur vi så här uppfostrar barn, så är det ju mycket så att en tjej är väldigt söt liksom. Föräldrar till små tjejer hör ganska mycket typ så här, åh vad söt hon är, vad fin hon är liksom. Medan killar får höra att de är bra på massa andra grejer utöver att de är söta. Så att det ligger alltså programmerat i oss kvinnor att vårt utseende är jätteviktigt. Och vi lägger extremt mycket så här pengar och tid på hur vi ser ut. Alltså tappar vi massa tid som vi hade kunnat liksom vara roliga, typ vara smarta, vara bara dumma typ, så här löjliga typ, på att så här, vi sitter och fucking bryr oss om hur vi ser ut liksom. För att det är fortfarande så, är du en ful tjej, har du är ju kört liksom. Du kan vara ful kille och vara statsminister liksom. Jag tror att det handlar mycket om det, att så här, man alltså, från barns ben måste så här behandla barn, för då barn är ju barn liksom. Alltså jag ser inte att barn för mig är så här könlösa typ. Att låta dem utvecklas som personer, individer. Nu låter jag nyliberal när jag pratar om individer. Men att inte liksom lägga för mycket pressure på tjejer att de ska ägna sig åt sitt yttre. Men sen blir ju tjejer fula. Det är det som är grejen. När man kommer i puberteten, då är man inte så satt längre. Alltså då börjar man bli så här något annat. Och då kan ju många tjejer helt totalt förlora självkänslan och självförtroende. Och få liksom Det kan vara ätstörningar, det kan vara att man börjar typ skära sig, det kan vara massa destruktiva beteenden. Så att jag tror att det handlar mycket om vart man väljer att lägga sin tankeverksamhet. Och det har inte vi fått välja. Vi har tvingats att ägna massa energi åt vårt yttre.
Och är det så att man är ung tjej som funderar på att skära sig, gör inte det.
Exakt.
Bli rolig istället.
Exakt.
För att det finns en marknad för det.
Men grejen är så här, jag tycker det är intressant det här med att det finns så himla mycket manliga ståuppkomiker och så få tjejer. För att de absolut roligaste människorna jag vet är tjejer. Alltså helt klart. Jag vet knappt någon rolig kille faktiskt, när jag tänker efter. Det är väl typ...
Soran.
Ja, men han är ju mer så här rolig, komikerrolig, inte så här...
Han är inte kul privat kanske.
Men jag vet inte, jag känner inte annars bra privat. Men, och sen tycker jag, vad fan, tjejer kan göra andra saker än att bli stå upp komiker. Ta makten istället. Vad fan är liksom, börja uppifrån, sen kan ni bli komiker.
Ska ni inte vara överallt då?
Jo, det, alltså, det tycker jag, absolut. Sen kanske, jag tror dock att det finns ett överflöd av killar. Skala bort dem. Ta bort dem.
Men det finns en marknad uppenbarligen. Alltså det finns
ett vilket är jävligt konstigt.
Om jag gissar, säg att det är 80 komiker då, som ska uppträda på en vecka i Stockholm.
Ja, men Kristoffer, tänk så här. Alltså nu är du en väldigt så här bra man. Men de flesta män är inte bra. Alltså en man, när han ska förhålla sig till någonting som är roligt. Alltså män skrattar oftast åt män typ. Åt så här manlig humor typ. En tjej i en mans ögon, det blir lite så här hora madonna grejen. Antingen så är hon, sitter hon på pedestal, hon är så fantastisk, hon är så fin liksom. Hon är underbar, jag älskar henne. Eller så är det typ, gud vilken jobbig brud typ, så här, bort så här. Alltså vi är inte jämställda liksom med män i mäns ögon typ. Där är ju väl problemet. Jag säger att det är inte tjejernas fel att det är fler som är ståuppkomiker. Det är mäns fel som inte ger tjejer plats och utrymme att vara jämställda dem liksom, att få vara roliga.
Men jag undrar om inte platsen finns att ta.
Alltså inte än. Fast jag är lite dålig på att stå upp branschen faktiskt, så jag kan...
Ja, men jag förstår, men vi kan skita den då. Säg panelen i Adam Live. Jag tror att platsen finns att ta.
Men sitter inte det ganska blandat?
Ja, det är ju alltid två män och en kvinna.
Ja.
Gissar jag. Utan, förlåt Adam om du lyssnar, jag kan ha fel.
Då är väl de också usla på sitt jobb. Det är inte så jättesvårt, alltså, de kan ringa mig, jag kan berätta hur man gör. För att blanda kön, blanda ursprung, blanda klassbakgrund, blanda ålder, alltså det är inte svårt. Jag borde typ så här starta en skola.
Det kan jag känna så här, rättviseförmedlingen är ju fantastisk. Men problemet för mig till exempel, det är ju inte att jag behöver inte en lång lista med vilka som är roliga, för det vet jag. Jag behöver någon som tackar ja.
Jag förstår vad du menar, men samtidigt så tycker jag fortfarande att ansvaret ligger hos dig och inte dem att tacka ja.
Jag upplåter ju platsen och jag ber dem att komma.
Men det räcker inte. Jag har ju varit inne på det här nu. Alltså, som sagt så vet jag inte vilka tjejer du har kontaktat.
Säg ett namn och jag har...
Parisa?
Nej.
Nej, hon skulle säkert göra det. Hon älskar dig.
Nästa då?
Katsala, hon är asrolig.
Jag har inte frågat henne.
Men kolla, alltså, jag kan hjälpa dig. På riktigt.
Bra, vi tar det sen. Har du tid att skriva fortfarande? Eller chefar mest?
Inte så mycket tid att skriva längre. Chefar mest. Ibland skriver jag. Jag skrev förra numret, skrev en text. Det kan vara så om det är en viktig intervju där personen bara vill att typ jag ska prata med den, så kan jag göra det liksom. Men jag oftast så outsourcar jag.
Vad är det för människor som bara vill att du ska prata med dem?
Det kan vara kanske en artist typ, eller... Jag intervjuade till exempel en knarklangare som enbart ville att jag skulle prata med den personen. Prata med henne. Ja, sånt där typ. När det känns viktigt.
Har du något drömjobb i Nöjesguiden?
Alltså jag har ju ett drömjobb. Alltså, som är, jag skickar ju alltså, med jämna mellanrum in förfrågningar till kungahuset. För att det fantastiska med kungahuset är ju att kungen, jag tror de har så här, han har möte med sin pressstab typ så här, en gång i veckan. Och där ber han vill höra alla förfrågningar från medier. Även om man sen kanske inte ställer upp, så vill han höra liksom. Så att jag ser till att finnas i kungafamiljens medvetande hela tiden. Nej, ska jag nu vilja göra, där skulle de mest lite intervju med er. Det skulle jag vilja göra.
Skulle du vilja skriva mer?
Nej. Jag tycker inte det är så jättekul faktiskt. Jag tycker jag gillar typ skriva i min blogg, gillar att skriva så här enstaka jobb typ. Annars så jag frilansar det en del så här mellan jobb typ. Tycker inte det är jätteroligt. Jag gillar inte att ha en redaktör, har jag kommit på nu. Jag gillar att vara redaktör. Så helst inte.
Jag har ju också frilansat, men jag kommit fram till att det här är helt perfekt. För jag tycker det är så jobbigt att trycka ner tangenterna. Liksom. Mm. Alltså, jag tycker det är fysiskt jobbigt om jag hade någon som skrev åt mig. Eller att någon skriver ner det vi säger. Och sen kan jag sätta mig med i Word och få ner den till 20 000 tecken. Det tycker jag är ganska... Det hantverket gillar jag.
Ja. Men ja, då är vi nog rätt lika. Jag gillar inte jag gillar redaktörer mest.
Vad tjänar du?
Vad jag tjänar? Mm. Det är privat. Det där är en grej som jag... Det är så här uppfostrar en grej, typ. Jag har aldrig vetat vad mina föräldrar tjänar, typ. Och så här, man pratar inte om pengar, typ.
Alla andra gäster har sagt.
Har de sagt det?
Mm.
Ja, men jag kommer inte säga. Du kan kolla Skatteverkets... Min deklaration.
Gör du några typ företagsgig?
Nej. Eller jo, ibland får jag så här. Ibland får jag det. Men så här, jag... Alltså, vad skulle jag göra? Eller jag ska i och för sig göra ett företagsgig på Peace & Love-festivalen. Jag ska så här moderera typ ett panelsamtal. Alltså, det är väl ett företagsgig kan man säga typ för den festivalen. Men nej.
Är det välbetalt?
Det är okej. Det är okej. Jag skulle vilja tjäna mer och det skulle... Ja, helt okej. Men jag är ingen såren.
Ja, nu pratar vi nöjesguiden-lönen.
Mm. Nöjesguiden-lönen. Jag är nöjd liksom. Men däremot så skulle jag ju vilja typ tjäna dubbelt så mycket. Alltså, jag har inget så här problem med... Jag vet att jag vet.
48 och 9.
Nej, men typ så här. Jag har väl kommit på det typ de senaste 2 åren. Så jag vet vad jag kan. Och jag kan ganska mycket nu efter de här åren. Så min kunskap och kompetens är väldigt värdefull liksom, märker jag. Så att jag skulle ju säkert kunna så här, be om mer typ, men det finns inte så mycket pengar. Jag jobbar liksom fortfarande för Nyhetsguiden och det är inte ja. Jag har inte så här en fet chefredaktörslön om man jämför med andra chefredaktörer. Det har jag verkligen inte.
Nej. Vad ska du göra efter Nyhetsguiden?
Ingen aning. Alltså jag har inga så här, jag vet inte, det kommer vara så surrealistiskt för mig att inte jobba på Nöjesguiden. Alltså gå på stan och gå förbi ett Nöjesguiden-ställ och bara okej, den här tidningen har inte jag varit med och gjort liksom. Så att jag har jättesvårt att se så här framför mig vad jag kommer göra och vad jag vill göra liksom. Det känns skitläskigt.
Du har inga framtidsplaner som inte inkluderar Nöjesguiden?
Jo, jag kommer inte jobba där så jättelänge. Men alltså, jag har ju så här, livsplaner har jag ju, men inte så mycket karriärsmässiga.
Berätta.
Jag vill ha barn. Jag vill typ ha 4 barn. Och jag är ju 26 nu, så jag vill typ helst börja snart.
Jag läste att din mamma tycker att du ska ha börjat för länge sedan.
Ja, eller? Gud ja. Verkligen. För typ 5 år sedan tyckte hon det. Men vi islänningar, man ska få barn tidigt.
Hur kommer det sig då? Ni blir inte så gamla.
Jo, men det är ju så gammalt, det är väl som alla så här bysamhällen liksom, att så här, man behöver inte, som här i Sverige så här, man flyttar hemifrån, man pluggar, man jobbar, man träffar någon, man är sambo i några år, man gifter sig kanske och sen skaffar man barn typ. På Island är det så här, man skaffar barn. Jag menar, min mormor hade mig hemma när mamma pluggade, alltså så här, det, man bor hemma ganska länge, alla tar hand om varandra, det är liksom allting ordnar sig mentalitet typ. Så den liksom lever ju fortfarande i min familj eftersom vi flyttade till Sverige 87 liksom, så att det är så här. De skulle inte ha några problem att här, mina föräldrar skulle bara tycka det var fantastiskt typ. De skulle inte säga, men herregud, hur ska det bli med det här och du är alldeles för ung, utan det är så här, kör på typ.
Jag har ju en teori som ju kanske inte är superpolitiskt korrekt, men det är ju att öbor generellt, alltså som islänningar eller gotlänningar, alltså att de är lite kåtare än andra människor, för att man är så rädd för inavel, så att om det kommer någon från en annan del av världen så är man på dem
så snabbt. Det är så. Alltså om du tittar på mina ögon så är de bruna. Det är inte vanligt att islänningar har det. Så det är ett tecken på att någon i min släkt någon gång låg med någon från ett annat land. Man brukar säga att alla islänningar som har bruna ögon är ett resultat av ett franskt skepp förliste utanför Island. Och de låg runt lite liksom. Så jag tror att det ligger någonting i det, absolut.
Ni ska bygga ett podcast-imperium.
Ja.
Vill du prata om det?
Ja, alltså så här. Jag och många som jobbar på Nöjesguiden har väldigt mycket radiovana. Och har liksom klippkort på radiohuset. Alltså, de vill ha med oss hela tiden typ. Så jag har tänkt ganska länge på att istället för att låna ut våra radioröster att vi ska göra egna radioprogram. Men sen har vi en massa andra grejer att göra hela tiden så det har liksom inte kommit loss typ. Men nu känner vi väl, jag blev ganska triggad när jag såg typ iTunes topplista att det var mest typ grabbar som, som var i topp typ. Så jag blev ganska triggad att ska sätta igång nu efter påsk typ med första programmet i alla fall. Mm. Och sen successivt ta in externa människor, kanske producera saker åt andra och så vidare. Så att vi har planer.
Vad blir det för innehåll i den första?
Alltså det blir lite, det har vi inte bestämt så här. Vi har bestämt att det ska vara jag och Parisa och vår kollega Amat Levin. Och att vi ska vara, och sen någon gäst liksom. Mer än så har vi inte bestämt. Så det blir en överraskning. Men roligt kommer det vara. Tycker du att vi är roliga?
Ja, herregud, ja. Jag tycker det är superroliga.
Bra.
Du ska åka på semester imorgon.
Jag ska åka till Saudiarabien. Riyadh. Min pappa bor där. Han bor i Saudiarabien. Han jobbar som läkare. Så jag ska åka dit med hela min familj. Mina bröder och mamma. Och ska vara där och fira påsk. Eller spendera våra påskledighetsdagar tillsammans där hos pappa.
I din blogg så framställer du din barndom som oerhört taskig. Nej, inte taskig, förlåt. Men att ni hade det väldigt knapert.
Ja, jag vet vilket inlägg du syftar på. När jag så här, skulle redovisa min klassbakgrund. Typ. Alltså så här är det. Mina föräldrar kommer ju från, liksom, vad ska man säga, ingenting. Alltså, min pappa har 5 syskon. Och min farfar var vaktmästare på en skola. Och farmor hemmafru. Liksom. Jag är första barnet. Liksom, och mina föräldrar var ganska unga när de fick mig. Så jag har varit med om en klassresa i ordets rätta bemärkelse. Dock minns jag inte så mycket av de första åren, men jag har ju sett bilder och jag menar, det finns ju massa olika tecken på liksom, att jag kommer från vissa förhållanden. Typ. Knapert kan jag absolut inte säga. Men jag har varit med om liksom, att så här, från att ha väldigt lite till att ha liksom, successivt mer och mer. Och nu idag så liksom, vad ska man säga, kommer från en familj som är liksom, övre medelklass typ. Men så var det inte från början. Men det är ingen, så här, ingen snyft historia så, utan det är bara så här, en förklaring till, ja, men vissa saker som att vi kommer från ett annat land. Så jag hjälper ju fortfarande mina föräldrar att skriva så här, viktiga brev på svenska och så vidare. Jag har ju aldrig fått hjälp med läxorna av mina föräldrar, för att jag har varit bättre på svenska än vad de har varit liksom. Och så där.
Pratar ni isländska hemma?
Mm.
Du hade något hemligt projekt om kärlek, läste jag också.
Mm. Jag får så här sjukt mycket frågor om män, relationer, kärlek och så vidare. Sex och samlevnad. Och det är egentligen inte riktigt så här Nöjesguidens roll att skriva om sånt på den nivån att man ska svara på så här unga människors frågor om det. Däremot så vill vi gärna, liksom, eftersom det uppenbarligen finns en efterfrågan att man ska berätta saker och ting, så har jag tänkt lansera en grej snart där vi kommer fylla en sån funktion. För mig är det så här, alltså 2012, jag som alla så här, tjejer i min ålder växte upp så här, veckorevins frågor och svar som jag tycker är fullkomligt värdelösa liksom. Och jag tycker det är så här jävligt skumt att man ska behöva köpa en så här kaffetjejtidning bara för att man är nyfiken på så här sådana saker. Så då tänker jag att vi som är typ smarta och normala kan svara på dem. Det
låter ju, om inte annat, som en bra podcastgrund.
Ja, eller hur? Fan, tack för den.
Varsågod. Vad röstar du på?
Alltså, jag är ganska nybliven svensk medborgare. Så jag har inte röstat i något riksdagsval, utan bara kommun och landsting. Och jag röstade på sossarna, kommun och landsting tror jag. Och sen, eller nej, FI. Och sen sossarna innan det typ. Men jag är sosse liksom, åt det röda hållet.
Hur märks det i Nöjesguiden?
Inte jättemycket. Alltså, vi har ju rätt mycket så här, olika politiska viljor eller åsikter liksom, i relationen. Däremot så kan man väl kanske så här, de grundläggande värderingar som hela Nöjesguiden har är ju typ att vi är för jämställdhet och mot rasism, för ett mångkulturellt samhälle. Mm. De frågorna sammankopplas ju oftast med lite mer vänsterhållet, eftersom det handlar mycket om solidaritet och så vidare. Så ja, det är inte jättemycket så här moderat vibbar från oss, även om vi inte har någonting emot moderater. Så det blir väl kanske lite mer att det röda hållet liksom. Det är de typen av värderingar som vi har som nummer ett på agendan.
Jag hade en massa frågor här. Du har svarat på dem nu.
Är du nöjd?
Absolut. Har det varit trevligt?
Jättetrevligt. Alltså helt fantastiskt. Jätteskönt och så här. Det var lyxigt. Man fick kaffe, man fick macka. Fint hus.
Det här med värvet, det är någonting, det vill du verkligen rekommendera.
Alltså,
andra
definitivt. Alltså det är typ, alltså, do it. Helt underbart. Jag känner att det här gjorde min dag.
Tack för att du kom.
Tack för att jag fick komma, Kristoffer.
Nu är det som ni kanske förstår ännu senare. Så att jag vill bara säga att jag tyckte att det här var ett härligt snack. Maila gärna mig på varvet@triumf.se om du har någonting att säga om det. Eller twittra till mig, @triumf heter jag där. Hashtag varvet om du inte vill följa mig. Nästa vecka kommer intervjun med Magnus Bettner. Den är spännande. Han säger till exempel att jag kan ringa Aftonbladet med den informationen om jag vill ha lite uppmärksamhet för min podcast. Och det vill jag ju såklart. Men jag har inte ringt ännu. Jag hoppas de lyssnar nästa vecka. Och att du också gör det. Vi hörs då. Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.